Så var det sagt. Behöver ni inte bekymra er om det något mer? Jag tänkte ta något helt annat. Temat för idag är att be som en skurk. Jag undrar om det finns någon som har någon som helst förmåga att sitta i tolkbåset just nu. För det saknas. Och vi har behov av det. Då ska vi se om vi kan få test där uppifrån, för jag tror inte det är inkört. Fungerar det? Okej, utmärkt. Gott. Och för att hålla mitt löfte så kommer jag inte återupprepa min inledning. Men däremot någonting helt annat. Att be som en skurk. Dagens tema. Bertil, min kollega Åman, håller ju under hösten sitt en testamentes predikoserie, kanske man får säga, inför att han slutar sin tjänst i jul, om andens gåvor. Och som någon slags pandang till det så får jag då presentera den här lilla serien som tar sin början nu med att de olika bönerna som finns i Bibeln, Bibelns böner på olika sätt. Och den fråga som vi kan ha med oss är den här. Hur kommer det sig att vi människor är så otroligt fascinerade av bedragare i alla dess former? Det är en utmaning att ställa sig. Det blir bra tv förvisso. Det kan definitivt bli bra film. Det kan i förekommande fall bli riktigt bra böcker av bedragare. Både påhittade och sådana som förekommer i verkligheten. Det räcker ju med att tänka sig... allt ifrån dumma mig till Danny Ocean i Ocean's 11 som goda exempel på bedragare. Och för de av oss som har lite längre utblickshorisont, alternativt levt lite längre så, varför inte blåsningen med Paul Newman från 1973? Bedrägerier kan bli riktigt bra filmer, speciellt när det som i fallet med några av de här handlar om skurkar som bedrar andra skurkar på pengar. Det är mycket lättare att se det som moraliskt acceptabelt i ett sånt fall. Men vi fascineras i alla fall. Sen kan det ju ta sin ände med någon slags förskräckelse eller bara bli väldigt fascinerande på ett skräckinjagande vis. Sista veckan har avslöjats två svenska hyggligt stora företag som har idkat bedrägerier, både i Eniro och i Fingerprint, med kraftiga slakter av börskurser som följd, och i värsta fall kan det bli fråga om betydligt mer än så. Men samtidigt så den typen av bedrägerier, eller för den delen vad det Fatih Sayed höll på med på sin tid, det är lite för prosaiskt. Det blir inte film, det blir inte glamour, det får inte en berättelse att riktigt studsa till. Och jag tänker att i levande livet så är väl kanske bästa exemplet på en potentiell svensk bedragare, det är väl Ivar Kryger, som bländade en hel värld och sen föll fullständigt som en annan Ikaros. Sköt sig själv och det visade sig att det var förfalskade statspapper och allt möjligt. Det ska förvisso sägas att det föreligger väl en viss osäkerhet om Ivar Krygers stora företagskonstruktioner på 10-20 början på 30-talet. Om det i grund och botten bara var bluff eller om det i grund och botten var en fråga om att sträcka ut hakan alldeles för långt med alldeles för lite under fötterna. Men han har ju blivit filmatiserad och tv-filmatiserad ett par gånger, så att det här med glamour-kvaliteterna uppfyller han. Däremot så blev ju konsekvenserna så pass allvarliga så att det är väl tveksamt om man kan säga att han fick skrattarna på sin sida överhuvudtaget. En bedragare som fick det, och det är den sista innan vi kliver in i vad Bibeln har att säga om bedrägeri och bön, är ju Viktor Lustig, som var det mest kända aliaset på en man ifrån Böhmen, alltså dagens Tjeckien, som gjorde sig världskänd genom att 1925 sälja Eiffeltornet som skrot. Två gånger. Det var inte ett självklart turistmål på det sätt som det är idag. Det kostade mycket att underhålla. Och han hittade två skrothandlare som oberoende av varandra dels var beredda att ge honom en tillräckligt stor muta. Den ena skrothandlaren blev övertygad om att det här var på riktigt och inte var en bluff. När Lustig sa att ja, du har det bästa anbudet, men jag behöver få lite pengar än du sa också för att det här ska bli av. Ingen Paris-tjänsteman på 20-talet var omutbar. Tvärtom, det var beviset för att det var på riktigt. Och Lustig räknade kallt med att ingen av de här två herrarna kommer att gå till polisen efteråt. De kommer skämmas som hundar. Och det tog ganska många år tills det här uppdagades att detta faktiskt hade skett. Nu må han vara den som har gjort det största bedrägeriet räknat i gjutjärn. Men om man ser till internationell ära och ryktbarhet så är varken han eller Ivar Kreuger någonting i jämförelse med dagens huvudperson. Alla tiders överlägset mest kända bedragare. Den mest kände skurken. Och dagens huvudperson. Jakob Isaksson. Jakob är ju en av de här figurerna som förekommer i första Mosebok som gör det till inte bara god och uppbygglig läsning så som Guds ord utan också fascinerande historier. Jakob, vi behöver ju faktiskt ta hans släktbakgrund lite grann så vi har det med oss. Jakobs farfar hette Abram och bodde i dagens Irak och blev kallad av Gud att du ska följa med mig. Jag ska leda dig till ett nytt land. Abraham hänger på. Abraham får i hög ålder, eller han får inte, men hans fru får i hög ålder en son som heter Isak. Isak ser till att låta ta sin hustru Rebecka. Rebecka är förut det enda exemplet i Bibeln på någon som där Gud explicit ger någon en fru bara rätt upp och ner efter att ha bett om det. Några av profeterna i Gamla testamentet förefaller inte ha bett när de har fått sina fruar som de tagit som profetiska handlingar. Men i övrigt förefaller det här med att fixa oss en make eller hustru som någonting som Gud överlåter på oss själva primärt. I alla fall om man ska göra en enkel frekvensanalys på vad ordet har att säga om det. Och Isak och Rebecka får tvillingar. Och de har på gång det här. Har vi ett tillfälle, jag tror det var när vi väntade vår första son, Olof. Så helt plötsligt en dag så är det lite allmänt mycket spark i magen. Jag tittar på, något fascinerad, något skräckslagen. Och helt plötsligt så sticker det ut en fot ungefär 3 centimeter utanför det rätt så spända 8 månaders magskinnet. Det var verkligen som att se en skräckfilm framför sig. Och det var bland det mer läskiga jag varit med om i tillvaron. Och någonstans kan jag väl känna att när Rebecka klagar, för det gör hon, över att de här två grabbarna sparkar så i hennes moderliv. Som man god förståelse för hur det teoretiskt sett skulle kunna ha sett ut i alla fall. För alla slag kan ju inte ha träffat brorsan för de här två grabbarna grus. Utan det ena och det andra måste ju då och då ha träffat mammas njurar eller mage eller på annat sätt. Så då föds det 2 barn. Jakob och Esau. Och man kan väl för en lång historia kort. Esau är pappas pojke. Jakob är mammas pojke. Och Jakob tar sin bedrägeribana i bruk. Med hjälp av sin mor så ser han till att norpa först födslorätten och arvet av sin bror. Förvisso med brorsans hjälp och goda minne. Esau kommer hem en dag efter att ha jagat, är vrålhungrig. Jakob har gjort linssoppa och erbjuder Esau linssoppa och säger ja, du kan få, men jag vill ha först födslorätten. Jag vill ha din del av arvet, och i alla fall pappas välsignelse. Ja, kom igen, jag svälter ihjäl, ge mig mat, jag är hungrig. Det är lite burkigt, jag tror att du kan dra ner mig, Peter. Så får ni vifta om ni inte hör där bak. Hur som haver, det var kanske lite lågt. Hitta något mellan läger, det går bra. Va? Nej, jag tror inte det. Den bör inte ta. En tid senare, Esau har sedan länge ätit sin linssoppa och glömt bort den. Och pappa, Isak, tror sig i alla fall ligga för döden. Han säger till Esau att nu, min son, nu är dags. Jag vill få välsigna dig. Ut, fixa mat åt mig, laga till det, så ska det bli bra. Och där är Isaks fru Rebecka och säger till Jakob att illa kvickt nu. Esau ute på jakt, nu är dags. Två killingar där nere, slakta dem, vi fixar en bra mat och så kan du gå in och servera det. Och så, han ser ju ingenting, han är ju blind som en död fladdermus. Se nu bara till att du får undan det här så kommer det bli bra. Ner, fixa killingarna. Ja, jag säger Jakob, men mamma, kom igen. Jag är ju slätrakat som en vaxad simmare. Brorsan, han är ju pälsbeklädd som en björn. Pappa kommer känna igen mig på känseln, även om han skulle höra och tro att det är Esau, vilket inte kommer att gå. Ja, men ta lite killingskinn. Du ska ju slå ihjäl två killingar. Dra det över armarna. Det kommer bli bra. Vi hjälps åt att skrapa bort det värsta. Sagt och gjort. Jakob slår ihjäl killingarna. Maten ordnas. Han går in. Esau ser ju ingenting. Och tycker, men det låter ju som att det är Jakob. Men armarna, nej, det här är Esau. Det känner jag alltid igen. Det är bra. Herren välsigne dig. Och när Esau kommer hem och inser att den här speciella välsignelsen till den förstfödde sonen har gått honom förbi, så blir han förtvivlad, vred och får blodlust. Varpå Rebecka säger åt Jakob att ska du ha en chans nu, ska du överleva, min brorsa långt upp i nordöst, stick till honom, åk till Laban, det blir bra. Där kan du klara dig. Håll dig där tills Esau har lugnat ner sig. Och Jakob försvinner hemifrån. Han har ingenting med sig. Han har kläderna han går i. Och han flyr. Och kommer upp till Laban. Många av er har hört historien. Det är värt att påminna sig om den just för att vi ska sätta standarden över hur en bedragare kan agera. För vad gör Jakob? Han är där en månad. Och Laban pratar med honom och säger att du har skött dig jättebra, du har jobbat ordentligt. Det är roligt att ha dig här som släkting. Finns det något jag kan göra för dig? Ja, säger Jakob, att din yngsta dotter är en riktig pärla. Får jag gifta mig med henne så är jag beredd att jobba 7 år för det. Ja, säger Laban, det är väl inga problem, det löser vi. Så där hålls bröllopsfest, i dagarna 3 säkert. Och där frödar vinet så till den grad att Jakob gifter sig med det Lea-trollet. Alltså Lea, stora systern som han inte var intresserad av. Vaknar upp säkert ordentligt bakfull. Halsen känns som en kamel, ögonen känns som grottor. Tittar upp, ser sig omkring och konstaterar att på bädden bredvid honom så ligger en annan kvinna än den han trodde han hade gift sig med. Uppenbarligen måste det ha skett någon form av missförstånd eller motsvarande, så han går till svärfar och säger: hör du, det här är ju inte bra, vad är det som har hänt? Det var ju Rakel jag skulle gifta med mig, inte med Lea. Nej, men säger Laban, nu är det ju så här att i våra krokar så är det inte skick att man gifter bort lilla syran före den äldsta dottern. Men du kan få gifta dig med henne också om du jobbar 7 år till. Så att vi kör ett bröllop till och så jobbar du 14 år. Det blir väl alldeles utmärkt. Här har ju något skett. Jakob har, om inte mött sin överman, så i alla fall mött sin like. Och det där är ju fascinerande, för att vid den här tiden har vi alltså inga som helst ordentliga skolor någonstans i världen. Det är 3700 år sedan ungefär. Universitetsväsendet har ett par 3000 år till innan det ska uppstå i Norditalien. Det finns näppeligen annat än några få rudimentära skolor för att hålla stadsstaternas hov och förvaltning med resurser. Och ändå så är det så att Jakob har inträtt på den förnämsta av alla utbildningar som mänskligheten någonsin har kommit upp i. Han har börjat och kommit en bit in i utbildningen på LHS.
Och frågan är då, vad är LHS för något? Jajamän, livets hårda skola. Det är den förnämsta utbildning en människa kan ställa sig inför. Och Jakob får möta en svårare tenta än vad han trodde fanns. Hittills har ju uppgifterna varit rätt så lätta och de problem han har skapat har han faktiskt ställt till mig själv. Men här ställs han inför en utmaning som är utöver det vanliga. Och livets hårda skola är någonting som vi kan hamna i. Det kan vara oförskyllt när andra ställer oss inför problem och utmaningar eller snor saker för oss, likt Jakob gjorde med Esau. Men det kan också vara att vi själv skapar en tunna, fyller den med innehåll och sen hoppar där ut i. Och just det var väl någonting som det som Jakob hade gjort. Livets hårda skola är en utmaning för oss alla. Det är lärorikt. Många är vi väl som kan säga att erfarenheter, det är sånt jag bär med mig på grund av saker som jag önskar att jag hade sluppit. Även om jag är tacksam för kunskaperna efteråt. Men likväl, livets hårda skola och Jakob har just skrivit på för 14 år till. Han jobbar på, han jobbar bra. Det går honom väl. Det går honom mycket väl. Han får söner, säkert några döttrar också. Han lyckas med att bygga en privatförmögenhet. Och naturligtvis så lyckas han också ge svinhugg igen på Laban, utan att den är riktigt märker det. Och han har jobbat på. De här 14 åren har passerat. 7 av dem var nog rätt så lätta med tanke på Rakel. De andra 7 fick han stå ut med tanke på Lea. Det kan ju ha lugnat ner sig något. Överhuvudtaget så känns det som en idé som jag bara vill skicka med samtliga här. Och speciellt de av er som inte är gifta. Med tanke på de mycket märkligt och snabbt förändrade synerna på vad relationen är och äktenskap kan vara och så vidare, så vill jag bara ha med det här som grej. Gift dig inte eller blev inte sambo i en relation med 2 systrar eller 2 bröder eller så. Jakob gjorde det, det blev inte bra. Låt bli, följ inte hans exempel. Har du 2 döttrar att gifta bort, sup inte ner din blivande måg och få honom att gifta sig med fel. Det är inte heller en bra grej, så det kan vi också ta med oss. Hur som haver, Jakob kommer till en punkt där Labans söner börjar bli riktigt gramse på honom. Alltså riktigt gramse. Till följd av att han har lyckats bygga upp sin förmögenhet. Han har lyckats skapa förutsättningar. Och de fruktar honom kanske med detta. Där händer något i Jakobs liv som är viktigt att ta fasta på. Vi läser från Första Mosebok 31, vers 1 och ett par verser. Jakob fick höra att Labans söner sa: Jakob har tagit allt vad vår far ägde. Hela hans rikedom kommer från det som tillhör vår far. Och Jakob såg på Laban att han inte var lika välvilligt inställd till honom som förut. Då sa Herren till Jakob: vänd tillbaka till dina fäders land och din släkt. Jag ska vara med dig. Så Jakob, han bestämmer sig där och då för att han behöver gå tillbaka. Och han, den store bedragaren som skickligt lyckats dra alla vid näsan så långt, till och med Laban, även om han fick smäll på fingrarna först, nu har han kommit till den punkt där han har målat in sig i ett hörn. Han kan inte stanna. Och mänskligt sett kan han inte gå tillbaka heller. Han kan inte fly. Och där och då kan Gud beröra honom, tala till honom och säga: nu är det dags, rör på dig. Och där han som minst förtjänade, när han har nått så att säga fulla måttet av sin bedrägeriförmåga, fulla måttet av sin förmåga att lura, finta och trixa, där han som minst förtjänade men som mest behöver det, där möter Gud honom. Och det kanske också först där som Jakob är riktigt mottaglig för vad Gud har att säga. Nu vore ju inte Jakob om han inte i detta också en sista gång försöker lura Laban och dra honom i näsan. Så de sticker, han säger ingenting, de bara försvinner. Och svärfar hans blir naturligtvis vred, samlar ihop. Så fort han får reda på att detta har hänt så samlar han ihop en skara män och förföljer dem. Och Jakob, han har sina jordar med sig, sina fruar, sina barn, sina tjänstefolk, allting. Och man kan säga många saker om deras förflyttning, men man kan inte säga att den var hastighetsoptimerad med tanke på all packning de hade med sig. Det var inte på det sättet. Laban kommer kunna hinna kapp honom. Och vad vi vet, Laban är gramse. Med rätta. Delvis med orätt, delvis med mycket rätt. Och risken är väl att historien skulle ta slut med förskräckelse. Att det skulle bli ett blodbad. Kanske att Jakob ensam skulle undkomma som genom en händelse. Och att våld skulle föda våld för mycket lång framtid. Men strax innan Laban kommer att hinna ikapp Jakob så talar Gud till honom i en dröm. Det är ju flera dagars jakt det här. Och där förmår Laban att lägga ifrån sig sin ilska, sin vrede och sin illist. Till den punkt att när de möts så är det inte med vapen i hand utan för att försoning ska kunna ske. Och det kan ju vara någonting för oss, några av oss att ta med sig där vikten av att våga och kunna förmå göra en Laban. Att låta rättmätig vrede och ilska övergå i försoning. Att låta den egna rätten stå åt sidan så att fred och frid ska kunna få råda. För Labans del så krävdes det ett Guds ingripande för att detta skulle ske. Han var tack och lov lyhörd för detta, för sin egen skull, för Josefs skull, eller för Jakobs skull, för vår skull. Men det behövdes ett Guds direkta tilltal att det skulle ske. En utmaning för var och en av oss som är här nu kan ju faktiskt vara att ställa oss frågan, hur låter jag mig själv genomlysas så att jag, att Gud kan hinta för mig på olika sätt om det är saker där jag behöver lägga ifrån mig min rätt och söka försoning. Inte söka orätt, söka acceptera det som var fel. Det som jag blivit utsatt för. Men att jag kan söka försoning trots det som har skett. Så att det inte slutar i vredesmod. Nu kanske inte vi har ett stort uppbåd med beväpnade män omkring oss som kan hugga ner våra fiender. Men vi har skarpa tungor, de flesta av oss. Och förmåga till skada på så sätt. Vi kan nog behöva göra en Laban lite till mans då och då. Men här verkar det också som att Jakob, när Laban erbjuder honom försoning, så händer något också i Jakobs liv. Det verkar som att hopplösheten förbyts i någon slags tro, hopp och någon slags förtröstan. Det kanske till och med är så att han har tagit examen i LHS. Att han ska kunna möta sitt öde med högburet huvud. Och även om det rent krasst är så att mänskligt sett är det dom och död som väntar honom. Han har en bror som har väntat i årtionden på att få ge igen kanske. Så ändå där och då så kommer bönen. Och jag får läsa ifrån första Mosebok kapitel 32 vers 9-12. Hur Jakob ber. Min fader Abrahams Gud och min fader Isaks Gud. Herre, du som sa till mig, vänd tillbaka till ditt land och din släkt så ska jag låta det gå dig väl. Jag är inte värd alla dina välgärningar och all den trofasthet du visat mig. Jag ägde inte mer än min stav när jag gick över Jordan. Och nu står jag här med dessa båda skador. Rädda mig undan min bror Esau. Jag fruktar att han annars kommer att slå ihjäl mig och de mina. Både mödrarna och barnen. Du har ju själv sagt. Jag ska låta det gå dig väl och göra dina ättlingar oräkneliga. Det ska bli som sanden vid havet. Martin Luther lär ha sagt, och jag har jobbat som ett spån för att försöka hitta det här citatet. Jag har inte lyckats. Det kan således betraktas som apokryfiskt tills vidare, men likväl är det bra. När vi ber så ska vi ta Guds löften till oss och vi ska proppa Guds öron fulla med hans egna löften till dess att han inte kan göra någonting annat än att agera utifrån de löften han har gett oss. Proppa Guds öron fulla med hans egna löften. Och det är väl ungefär det som Jakob gör här. Han säger, du har lovat, du har lovat, du har lovat! Och vi kan se att här är det i alla fall någonting som har gått rätt i ett liv som tidigare i så stor utsträckning varit präglat av svek. Och den här bönen blir kärnpunkt för Jakobs liv på så många sätt. Det första är, Jakob vet vem Gud är. Han adresserar Gud utifrån den fulla kunskapen som finns att tillgå. Han säger att Gud är min fader Abrahams och fader Isaks Gud. Du som uppenbarade dig för farfar, du som uppenbarat dig för min far, du som har talat till mig. Allt vad som för människor då fanns att veta om Gud. Allt det som Gud hade visat på, som var känt. Abraham hade naturligtvis inte koll på vad som hade skett dessförinnan. Vi kan inte veta det i alla fall. Men det som är att han vet vem Gud är och har den med sig. Det måste han ha fått med sig hemifrån. Så att Abraham har delat med Isak. Isak och Rebecka har delat med Jakob. Och han har med sig det här. Och det är ju naturligtvis för oss som finns nu så har vi med att kunna dela vidare av. Vi kan dela vidare detta. Vi kan också dela vidare det stora. Det som Gud har gjort genom Jesus. Vi kan dela vidare vad Gud har gjort i våra liv. I kyrkans historia. I hela sitt uppenbarade ord. Men utifrån vem Gud är så är det som Jakob ber. Herre förbarma dig. Så underskatta inte den kraft som finns latent i evangeliets löften. Det är att Guds ord är levande och verksamt som Hebreerbrevets författare säger. Kunskapen som Jakob kanske hade viftat undan under hela livet kom här väl till pass. Han höll den för sann. Han erkände det som sanning och någonting kommer att ske. Och det här tror jag är av betydelse för oss. Var vi än är i livet egentligen. Att kunskapen om vem Gud är har betydelse för oss. Därför att det hjälper oss att be, det hjälper oss att leva, det hjälper oss att agera. Och jag tycker en så fantastisk formulering kring detta är, och som så många andra goda saker för övrigt, är formuleringen, ät dig hungrig, svält dig mätt. Vi tar den en gång till. Ät dig hungrig, svält dig mätt. Kring ordet så är det så tydligt så att det finns något, någon som vill dra oss ifrån. Som vill hålla oss undan. Men att då ta upp sin bibel och läsa i den är ett sätt att andligt rensa luften. Ett sätt att väcka sin egen hunger, väcka sin längtan. Och det ger också förutsättningar för en bön likt Jakobs. En bön som är grundad i kunskap om vem Gud är. Och nu är kunskap inte det stora här i världen. Kunskap kommer man långt med. Men kunskap kan bli många böcker också. Kunskap som omsätts i ett liv är fantastisk. Men där någonstans behöver vi fånga ett ord som vi saknar i svenska språket. Men det finns en direkt analogi i norskan. Och där blir det väldigt lätt. Vi har kunskap som ger att både jag kan, jag har kunskap om. Helt analogt i norska språket så finns jag känner någon, jag har kännskap till. Ordet kännskap är bra, det borde vi ha på svenska. Jakob känner Gud och har i alla fall lyssnat med ett öra. För Gud tror har sökt honom under alla de här 14, 15, 16, 18, 100 åren. Inte 100, men de här dussinet och mer år som Jakob har varit borta. Och Jakob har uppenbarligen i alla fall lyssnat och lagt märke till vad Gud har sagt och vad Gud har lovat. Han kan mycket väl ha viftat bort det för stunden. Lagt det i bra att ha högen med saker som jag kan komma ihåg men som jag inte tänker på just nu. Men likväl Han har lyssnat. Hebreerbrevet 11 talar om att tron ger oss grunden för det vi hoppas på och ger oss visshet om det vi inte kan se. Tron ger oss grunden för det vi hoppas på. Jakob hade bevisligen en tro som fanns tillgänglig här. Han har agerat stick i stäv med denna tro under så lång del av sitt liv. Men här är det tron som bryter fram och blir synlig. Det är värt att lyssna när Gud talar. Och det är ännu bättre än det. Det är att precis som Jakob låta det egna livet präglas av det Gud har sagt, det som jag hör. Det tredje som är värt att komma ihåg, det är det att Jakob, han har inte bara erkänner vem Gud är och han har inte bara lyssnat, utan han kommer också ihåg vad Gud bevisligen har gjort i hans eget liv. Han hade sin Jordanstund, om vi får använda det som uttryck tillfälligt. När han går mot Laban, han går hemifrån, han säger i bönen att det var staven som var med. Jag hade ingenting annat, kläderna på kroppen. Där och då var han mänskligt sett på botten. Och sen dess har Gud gett honom barn, rikedom, en ny förståelse på olika sätt. Han var på botten, Gud har lyft honom upp. Och han erkänner detta i bönen, att Gud har agerat. Det är värt att komma ihåg. Och det är också en utmaning till oss att ställa oss den frågan. Vad är, när du ser tillbaka på ditt liv, vad är din Jordanstund? När var du på botten? Antingen ekonomiskt, hälsomässigt, känslomässigt, trygghetsmässigt, mänskligt i bred bemärkelse. Många av oss kan blicka tillbaka på en punkt, kanske säga att där var en botten. Det kan komma nya bottnar förvisso, men där var en botten. Och då gäller det också att kunna se vad har Gud gjort sedan dess och minnas det. Och också att kunna få erkänna det och få ha en glädje över vad Gud har gjort. För om vi inte tillåter oss att glädjas över vad Gud har gjort i våra liv, kan vi då glädjas åt någonting alls? Men för några av oss så blir det här en större utmaning att fundera kring vad Jordanögonblicket är. Därför att det är den stund som är nu som är Jordanögonblicket. Nu är botten nådd i bästa fall. Men utförsbacken kan vara. Nu är det uselt att leva. Nu är det tid för kritik. I den stunden så får vi erinra oss Jakob. Vi får erinra oss Josef. Vi får erinra oss Nehemja. Vi får erinra oss Rut. Vi får minnas apostlarna. Minnas kyrkans historia. Och kanske också vänner och bekanta som finns här idag. Och komma ihåg det att i alla fall i andra situationer så har Gud varit trofast. Och om Gud är och förblir densamme igår, idag och imorgon, så rent logiskt så torde han också vara trofast emot mig. Därmed inte sagt att det är lätt. Punkten när man är på botten är aldrig enkel. Men att erkänna för sig själv vem Gud är och hoppas och tro att Gud vill och kan ge vidare är värt att ta vidare sig. För Jakobs del slutade det ju inte i blod och katastrof utan i upprättelse. Så det är i alla fall ett historiskt exempel på att Gud har varit beredd att lyfta någon ur förnedring och nesa till någonting större. Även någon som varit en stor skurk och bedragare. Sen kommer naturligtvis, efter att Jakob ber, så kommer naturligtvis ytterligare två händelser som är värda att nämna i sammanhanget. Det första är hans brottningskamp med Gud. där han ensam i lägret brottas med en man under den hela natten. Och först efteråt inser han att han har brottats med Gud och kanske också med sig själv. Och där blir tydligt hur det gamla får rinna av. Och det andra är hur Esau som kommer med 400 man emot Jakob inte tar till svärd utan hälsar honom, försonas med honom och deras relation upprättas. I brottningen med Gud så får Jakob ett nytt namn. Du ska inte längre vara Jakob utan du ska vara Israel, den som kämpar med Gud. Där fullbordas mänskligt sett för Jakob den nya identiteten. Den som på ett sätt har varit hela livet att ta sig fram till, men där just hans bön inför mötet med Esau blir så tydlig. Där han kapitulerar inför Gud som Gud. Där han erkänner vad Gud har gjort i hans liv. Och där han också är beredd att släppa garden för det som har varit. Det kan ta emot att erkänna sin synd. Det kan ta emot att ta emot förlåtelse. Ser man till alternativen så är det rätt vettigt att göra det. Sen är det ju värt att minnas det. Att identiteten är inte i vad man har gjort. Utan vår identitet får vara grundad i någonting annat. Och detta jag vill avsluta med. Du behöver inte stjäla arvet från din bror. Låt bli. Jakob prövade. Det funkade inte. Att gifta sig med två systrar eller två bröder har jag redan sagt att det är en dålig idé. Så du behöver inte ta med dem. Det finns mycket i Jakobs historia som man bör låta bli att göra. För sin egen skull och andras. Men ändå så är det som att Jakobs primära identitet, när man tittar tillbaka, är inte tjuven, är inte skurken, är inte bedragaren. Utan Jakobs primära identitet handlar om att han är älskad av Gud. Vi som tillhör Kristus är Guds barn. Sen kan vi bete oss som skurkar. Vi kan bete oss ovärdigt vår kallelse. Och vi kan agera korkat utifrån vad vi har fått. Men vi är Guds barn. Och därför blir det lite missvisande att säga att vi ska be som en skurk. Vi kan säga att vi ska be som en som var älskad av Gud men som betedde sig som en skurk. Men ska vi vara ärliga så blir inte det en speciellt catchy formulering. Det blir alldeles för långt. Be som en skurk är mer minnesvärt och fick förhoppningsvis någon av er att studsa till inför gudstjänsten. I Hebreerbrevet så tas Jakob upp som ett trons exempel och som förebild. Jag hade naturligtvis inte tanke att tro att han skulle ha gjort det om han inte hade vänt om. Om han inte försonats med Gud, med sig själv och med sin omgivning. Men det faktum att han gjorde det kom förvisso att få honom att bli den mest kände skurken och bedragaren genom hela mänsklighetens historia. Men också en man där det inför våra ögon och definitivt i Guds ögon, de bitarna inte spelar någon roll. Därför att identiteten är inte det vi gör, utan i vad vi faktiskt är. Älskade, kallade, utvalda. Av en Gud som vi kan ha kunskap om. En Gud som vi får lära känna. Och en Gud som faktiskt agerar i våra liv. Som en reservation för vad vi är, skillnad på vad vi är och vad vi gör. Men bara som en minnesregel efter denna predikan. Ta med dig detta. Om du följer Jakobs exempel är det helt okej att du ber som en skurk. Vi får låta bli och vara som en skurk. Amen. Nu ska vi få ta och be tillsammans.